Vår predikotext idag, den andra söndagen efter 13 dagen, den hämtar vi från Markus evangeliets 10:e kapitel, Herrens ord genom evangelisten, verserna 32 till och med 45. Vi läser i Jesu namn. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de 12 och talade om för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda som ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter 3 dagar ska han uppstå. Då gick Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt den ene av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Den kalk som jag dricker ska ni dricka. Och med det dop som jag blir döpt med ska ni döpas. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är inte min sak att ge bort. De platserna ska tillfalla dem som de är beredda för. När de 10 andra hörde detta blev de uppretade på Jakob och Johannes. Då kallade Jesus dem till sig och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem. Och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Den största är den minsta, och den minsta är den största. Det är en av de paradoxer från Bibeln som är kända för många. Jesus talar om just det i dagens text. Den som vill vara störst ska göra sig minst, säger han. Men den som vill göra sig stor kommer att bli gjord till den minsta. Om vi börjar med det ena påståendet, den största är den minsta. Vad menar Jesus med det? I vår text idag så hör vi om hur lärjungarna diskuterar. Vem är bäst av oss igen? Vi förstår det. Det ligger en diskussion bakom där, en konkurrens. Och så är det Jakob och Johannes som är lite framåt, de visar framåtanda. Och så söker de upp Jesus och säger: Du, Jesus, när du kommer till himlen, vad sägs om att vi får de bästa platserna på din högra och din vänstra sida? Vad tycker du om det? Och då känner de andra lärjungarna: Det borde vi också ha sagt. Varför tänkte inte på det? Man måste ta för sig om man ska komma någon vart. Det här är någonting som är ett återkommande ämne för lärjungarna. Det diskuteras både vem som är den bästa lärjungen här på jorden, vem som tjänar Jesus bäst, vem som bör vara ledare för gruppen, men också i vår text idag, vem som bör få mest ära och den bästa platsen i himlen. Det är faktiskt så att just Jakob och Johannes, Zebedeus söner, de har också en mamma som vill sina söner väl. Och även mamman söker upp Jesus och vill lobba lite för sina söner. Tänk på mina söner då, det är fina grabbar. De kan få de bästa platserna i himlen. Tänk på dem, säger hon. Varför blir Jesus upprörd? Han blir besviken därför att lärjungarna ägnar sig åt revirtänkande. De tänker så här: hur kan jag få största möjliga bit av kakan istället för att vara tacksam? Det vore ju naturligt för dem att vara tacksamma över att överhuvudtaget få vara en lärjung. En av de få som följer Jesus. De borde verkligen vara tacksamma över att få vara en av de 12. Det var bara 12 lärjungar. Och de två i dagens text var 2 av dem. Genom världshistorien 12 lärjungar som fick följa Jesus under hela hans verksamhet på jorden. Vilken ynnest. Vilken gåva. Men istället så tänker de på hur ska vi kunna ta oss uppåt i hackordningen. Det är inte bara lärjungarna som tänker så tyvärr. Utan även i kyrkan så är det lätt att man funderar lite så. Vem är störst? Vem bör ha mest ära och den bästa platsen? Det tydligaste exemplet är påven i Rom. Där man har kommit fram till att en person är Kristi ställföreträdare på jorden. Och när han sätter sig i sin lärostol och uttalar sin lärofråga, då är Gud som talar. Och då måste alla lida. Då snackar vi hybris. Men många kyrkor kan ha apostlar eller profeter som man utser, som man säger, de här personerna, de har liksom en direkt kontakt med Gud som vanliga kristna saknar. Och när de säger någonting, då är det Gud som uttalar sig genom dessa människor. I svenska kyrkan så har man biskopsval och ärkebiskopsval. Vi har nyss fått en ny. Man vill ha någon som är på toppen, lite över de andra. Har större inflytande. Har mer makt. Och får bestämma. Vi tycker om hierarkier i människor. Vi vill ha tydliga besked. Även om ärkebiskopen kanske då säger, nu slutar vi tro på jungfrufödseln. Det är förlegat. Så är det i alla fall ett besked. Det är ledarskap, även om det leder till helvete. I vardagslivet så diskuterar vi också vem som är störst. Vem är det som är bäst? På jobbet så uppmuntras många av oss att konkurrera med varandra. Vi har utvecklingssamtal, medarbetarsamtal heter det, för vuxna. Och där får vi lyfta fram vad vi har gjort bra under året. Och är det inte så att det lätt blir på bekostnad av någon annan? När vi jobbar med det här projektet, kanske man säger, då var det jag som tog ansvar för att det skulle bli färdigställt. Det var jag som var här 7:10 när de andra kom 7:30. Det var jag som strukturerade upp mötena och såg till att något blev gjort. Ständig konkurrens. I det sociala livet, med vänner, då är det lätt att också konkurrera. Jag loggar in på den fina restaurangen och alla får se att jag äter gott ikväll. Jag tar en bild när allting är frid och fröjd hemma och det är nystädat. Och det är nybakta bullar på bordet. Och så säger jag, vilket härligt liv jag har. Kanske kan de bli avundsjuk på mig. När vi tittar på TV så ska vi ofta ringa in och rösta på någon. Och kontentan blir att någon annan blir utröstad. Du får inte vara med. Du duger inte. Du sjunger falskt. Dina bullar smakar illa. Även i nära relationer så tävlar vi ofta i människor. Se vad jag har gjort, säger vi kanske. Nu har jag städat här och gjort fint överallt. Se vad jag har gjort. Nu har jag bytt till vinterdäck på bilen. Uppskatta mig. Tacka mig för att jag är duktig. Eller hur? Och i det här, uppskatta mig, ligger ju också underförstått. Vad har du gjort? Vad har du bidragit med? Är det inte din tur att diska, städa, skura fönster, tvätta bilen? Eller vad det kan vara. Lärjungarna i våran text, de skämdes när Jesus tillrättavisade dem. De skämdes och de insåg, vi har nog varit lite otacksamma. Skäms vi? Skäms vi när vi försöker mäta oss med andra och påpeka på vilket sätt vi är lite bättre? Vi går vidare till det andra påståendet. Den minsta är den största. Den som vill bli först, den som vill bli störst, säger Jesus, ska tjäna de andra. I världen är det tvärtom, det vet vi. Den största är den som har mest pengar. Eller flest anställda. Eller flest likes, kanske, på Facebook. Eller flest soldater. Har man riktigt många soldater, då får man bestämma. Men Jesus säger att den som vill vara störst, den ska ödmjuka sig och tjäna de andra. På ett annat ställe så ger Jesus barnet som exempel. Bli som en av dessa mina minsta, säger han. Och pekar på ett barn. Och när vi läser det stället, då ska vi tänka på att barnet hade en annan ställning på Jesu tid jämfört med idag. Idag lyfts barnen ofta fram som ett exempel på oförstördhet och oskuld och fantasi. Och vi tillskriver barnen en massa goda egenskaper. Men på Jesu tid och långt senare så var barnen halvvuxna, inte riktigt klara. Så när Jesus lyfter fram barnen som han gör, så är det mycket, mycket mer provocerande och märkligt för de som lyssnar än när vi idag säger, barnen är så fina alltså. Se på barnen. Och de hoppar och skuttar i gräset och njuter av livet. Men när Jesus säger det, se på en av dessa mina minsta, så ryggar folk tillbaks lite grann. Men det han vill peka på, det är att när vi tjänar någon, alltså när vi försöker vara hjälpsamma, när vi vill älska vår nästa, då ska vi inte välja dem som kan ge någonting tillbaks. Det som är poängen med exemplet. Vi ska inte välja att ge komplimanger just till chefen, just innan lönesamtalet, för att få högre lön. Det är ingen god gärning. Utan vi ska hjälpa dem som inte kan hjälpa tillbaks. De som inte har så mycket vishet. De som inte har så mycket makt. De som saknar inflytande. Jesus talar om att tjäna andra människor utan att vinna någonting på det själv. Den som vill bli störst ska tjäna de andra. Och att tjäna de små och de maktlösa, att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp, det är inte bara en god gärning sådär som får folk att tycka att man är snäll. Det är inte, poängen med det är inte att man ska få en utmärkelse på en gala för att man har varit god och medmänsklig. Utan när vi tjänar de små och de maktlösa, säger Jesus, då tjänar vi honom. Då tjänar vi honom. Den som tar emot en av dessa, mina minsta, säger Jesus, han tar emot mig. Och så lägger jag till, i mitt namn. Den som tar emot en av dessa mina minsta, i mitt namn. Vem är det som får äran när vi gör de här goda gärningarna som Bibeln beskriver? Är det vi eller Gud? Gör vi det för att tjäna Gud? Eller gör vi det för att folk ska tycka att vi är snälla? En god gärning i Guds ögon, den görs av tacksamhet mot honom. Den görs av kärlek som behöver få ett uttryck. Den kristne till sin nya människa letar efter goda gärningar med vilka vi kan tacka Gud. Med vilka vi kan bära fram vårat lov. När vi talar om de största och de minsta, då ska vi komma ihåg att den allra, allra största blev den minsta för oss. För vem är det större än Gud? Gud som presenterar sig själv i Bibeln som evig, utanför tiden. Innan något annat fanns till, så var Gud. Gud som visar, inte minst i Bibeln, men också i vardagen, sin allmakt. Allting ligger i hans hand. Ingen kan stå emot honom. Ingen kan trotsa honom så att han är maktlös inför det. Gud som vet allt. Allt som har hänt. Och allt som kommer att hända. Till och med våra innersta tankar. Gud som är helig, utan synd. Utan ondska. Utan själviskhet. Gud som är rättfärdig. Den guden. Den guden som har skapat allt som finns till. Gjorde sig till den minsta. Den guden. Han antog en mänsklig kropp med de begränsningar vi har. Våra krafter är begränsade, vi blir trötta. Vi är beroende av mat och vatten för att överleva. Vi orkar inte allt det som vi skulle vilja orka. Och vår makt är verkligen begränsad. Gud själv valde ett liv i ödmjukhet. Son till en snickare, trodde man. Och egentligen Guds son. Den guden, den eviga, allsmäktiga, allvetande och helige, blev dömd som en brottsling. Han tillät domstolen att döma honom. Han tillät Pilatus att utlämna honom till soldaten. Tillät att de fick döda honom, trots att han var oskyldig. Själv kan man ju känna att minsta lilla förrätt där man är oskyldig, så vill man ju skrika, jag har inte gjort något. Det var inte jag. Det var han. Jag är oskyldig. Och Jesus, som aldrig har syndat, han låter sig spikas upp. Trots att han är sann Gud. Jesus blev den minsta. Av kärlek till dig. Det var hans motiv. Han visste att det finns bara ett sätt att rädda människorna. har syndat. Och det är genom att jag tar straffet på mig. När folk hånade honom. När folk retade honom. Och sa, du som sägs kunna hela människor och göra dem friska. Hela dig själv. Kliv ner från korset. Då gjorde inte Jesus det. Han tog inte revansch. Utan han hängde där och gav upp allt om för dig. Den största blev den minsta. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader. Vi ber dig om förlåtelse för alla gånger som vi har tänkt i samma banor som lärjungarna. Alla gånger vi har tänkt på prestige och på status istället för på allt som vi har fått av nåd av dig. Vi ber Herre att du ska göra oss ödmjuka och tacksamma. Fyll våra hjärtan med glädje över allt som vi har fått. Hjälp oss att inte snegla på vår medmänniska och känna avundsjuka för att han eller hon har fått mer av någonting än vi. Hjälp oss att hålla fokus på det enda som egentligen varar och är viktigt. Att vi har fått tron. Tron på din son. Och därmed evigt liv. Vi ber i Jesu namn.